Tror ni att de ändrar sloganen till When in Skurup, don't miss Europe, för att få folk att gå och rösta?
Ja,
det tror jag. Hade jag jobbat där hade jag gjort det.
Varje kommun, det är väl en sån nämnd som varje kommun måste ha enligt kommunallagen.
En valnämnden. Yep.
Ja.
Där är deep lore.
Vi ska sopa banan med alla andra.
Nu kan ni saker som era kompisar inte kan. Så nu kommer ni kunna säga det till dem. Visste ni att valnämnden är en av ytterst få nämnder en kommun enligt lag måste ha? Och att det därför är tänkbart att Skurups kommun har en satsning om att when in Skurup, don't miss Europe, för att öka valdeltagande.
Fantastisk content. Ja.
Jag vill att
imorgon på Nyhamn kommer man kunna höra det här tugget.
Oh, det kommer man kunna
göra. På varje bord.
Jag vill att lyssnaren ska föreställa sig hur Kalle sitter med höga axlar. Mikrofonen väldigt stelt mot munnen. Ja. Och ett orörligt men stort leende när han pratar om det
här. Ja. Ska vi köra? Jag kan ta kommando.
Kör!
EU 2024. Du lyssnar på Radio åt alla. En podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Du lyssnar på Välkommen till Malmö EU special.
Bra kommando. Kalle sa, jag kan ta kommando. Du lyssnar på Välkommen till Malmö EU-val special.
Jag måste uttala EU.
Jag hade för mycket kommando i kroppen.
EU-val special. Kalle sitter där.
Jag sitter här.
David sitter där.
Hallå.
Karin sitter där.
Hallå.
Och jag sitter här.
Måns.
Det jag ska prata om idag, vi ska prata om EU. Och jag ska prata om en av de största grejerna med EU i liksom Malmö, i Skåne, är det här med åkermarksstöd. Har ni hört talas om, är ni intresserade av odling?
Nej. Jag skaffar en blomlåda till min balkong.
Kan ni något som odling? Ingenting? Nej. Det är det, alltså det här med att man lägger ner saker i jorden. Sen blir det andra saker som man kan äta, sälja, köpa. Det här tycker EU är toppen. Och framförallt så tycker man det är toppen att folk gör det i EU. De tycker väldigt illa om att folk gör det utanför EU. För att då konkurrerar man med EUs människor som gör det här. Folk som har denna syssla ska få göra det. Vilka är det då som äger åkermark i Sverige? Det är såklart svensk adel. Och exempelvis i Skåne så ägs 46% av all åkermark ägs av ett litet antal adliga familjer. Och min tanke var att jag idag skulle prata om ett litet skop. Att jag skulle ha en skandal att avslöja att en av dessa adelsmän för länge sedan valde att plantera lin för att kunna visa för EU att den här åkermarken brukades. För att åkermarken måste vara åkermark, det kan inte bara vara mark för att du ska få pengar för att ha den. Och sen eftersom att han fick pengar och det var liksom för mycket häsel och för mycket jobb att skörda, så bara lät han det dö istället. Problemet var att för att jag skulle kunna verifiera att det här faktiskt har hänt, så hade jag behövt ringa en kompis pappa. Och det glömde jag bort. Så det kan jag inte göra.
Ett halvskop.
Men det är skitmycket pengar som går från EU till olika adelsmän. Och så är det inte riktigt någon annanstans än i Sverige. I resten av världen så har inte adeln gods på samma sätt.
Det är ju fideikommiss.
Exakt, fideikommiss. Ja. Som alltså är att i Sverige så har ett av ytterst få länder som inte aktivt gjorde sig av med adeln genom att inte erkänna liksom deras rätt att själva bestämma över sina arv.
Uh-huh.
I Sverige, om du dör, så hur ditt arv fördelas är rätt mycket bestämt i förväg liksom, av regler. Liksom. Det går till på ett visst sätt. Förutom om du är adlig, då kan du få dispens och så får du bestämma själv. Anledningen till varför de här godsen finns kvar, det är ju för att man helt enkelt bestämt att godsen ska inte delas upp.
Ja, liksom, och att de ska gå till världen, den äldsta sonen.
Mm. Det är ett pursvenskt fenomen. Mm. Det är ett purskånskt fenomen också.
Är det det som är svenskhet?
Ja, skånskhet är ju tydligen den nya svenskhet. Mm. Vilket är mycket märkligt, men det är där vi är idag.
Mm. Men på tal om de här, det har ju varit mycket snack i nyheterna om fideikommiss.
Har det?
Ja, för att de här adelsmännen har ju dött. Det har ju varit två adelsmän inom ett år som har typ gått bort. Alltså grejen var ju att sossarna på 60-talet som styrde Sverige, de försökte ju avskaffa det här. Men eftersom de sossar så gjorde de det halvdant.
Ja, just det.
Så det blev en kompromiss. Så varje gång en adelsman dör så liksom måste regeringen besluta om ett nytt undantag. Så per automatik går inte fideikommissen vidare. Den dör med personen.
Ja.
Men då så kan regeringen besluta om ett nytt undantag.
Uh-huh.
Och då fortsätter det en generation till.
Uh-huh.
Och sen så pågår det så. En av dem som dog, han ville fucka med sin... Det var inte hans son, utan det var liksom, du vet, någon i släkten. Kusin eller något sånt som skulle ta över. Och han ville fucka... Det blev liksom en falling out mellan dem. Och, liksom skrev in i sitt testamente att det, absolut ingenting skulle gå till han. Och att godset skulle delas upp.
Det här är en bra farsa.
Så nu faller det ju på regeringen att välja om de ska behålla hela det här godset som är ju enorma hektar. Och alla sådana här kulturmiljömuppar, de vill ju att det ska behållas.
Mm.
Ja.
För de gillar ju det här, du vet, det är en fungerande enhet, det vittnar om någonting.
Mm.
Tjejsan.
Jo, hejsan.
Och du vet, om man börjar dela upp det så kan det ju delas upp och till slut så får man mer och mer exploatering. Alltså, det är ju lite som orörd natur.
Men en av Skånes största godsägare och adelsmän, det är Nils Gyllenkrok. Och han är ju en sån som har varit väldigt, väldigt mycket ute i media och pratat om, vad heter det? Det vi pratar om.
Fideikommiss.
För att han är ju väldigt mån om att hans tre döttrar inte ska ha ett skit av godset. Däremot
är de så dåliga.
Däremot hans förstfödda son, han ska ha det. Nils Gyllenkrok har ju också gjort den här grejen att han på intervjuer om det här har han beskrivit sin egen barndom. Hans pappa köpte 2 chokladkakor till lördagsgodis trots att barnen var 3 stycken. Och så sa pappan, citat, jag vill bara lära er en sak. Världen är orättvis.
Jävla filmskull.
Det är de människorna som får våra EU-pengar.
Får jag bara säga från Wikipedia-sidan om ätten Gyllenkrok att 2 kvinnor är, ätten heter Maria Mums och Anna Gyllenbögel. Och det är roligt. Det går inte att komma ifrån.
Ja.
Förlåt.
Du sa Solsidan. Ja, Solsidan. Vad håller jag på med?
Man kan föreställa sig.
Hasse och Tagenamn.
Ja,
det är Hasse och Tagenamn.
Maria Mums. Mm. Men ska vi tänka att vi har skäl att återkomma till bönderna?
Ja, för det finns en bok jag alltid tänkt läsa men aldrig gjort. Jorden välvade.
Ja,
som handlar
just det.
Väl om den skånska adeln.
Jajamän.
Så jag kan ta på mig att läsa.
Ska vi hoppa över lite raskt till...
Är det allmännyttan nu?
Mm.
Som också har med fastigheter att göra.
Jag har läst en bok. Jag har läst ett kapitel i en bok. Som liksom, Sveriges allmännytta, så det här samarbetsorganisationen, branschorganisationen för de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen. De gjorde ett forskningsprojekt som kallades Nyttan med allmännyttan efter att den nya lagen om allmännyttan infördes 2011. Och så blev det till en bok med en rad olika kapitel. Och jag har läst kapitlet som är skrivet av en jurist som heter Anders Källström. Därför att det handlar om EU. Så vi börjar väl från början. Lagen om allmännyttan, den som finns nu, den infördes i 2011. Det fanns en lag om allmännyttan innan också. Skillnaden var att man 2011 bytte ut formuleringen från att de kommunala bostadsbolagen, kommunala allmännyttiga bostadsbolagen, skulle då drivas utan vinstsyfte och enligt en självkostnadsprincip. Så var det innan. Och sen ändrade man det då till att de ska drivas enligt affärsmässiga principer.
Det här har vi pratat om.
Det här har vi pratat om
många gånger.
Många gånger.
Man kan säga att det är en grundförutsättning för många problem som vi har suttit och gnällt om.
Varför gjorde man det här? Jo, det har med EU att göra. Det är som att EU reglerar ju olika saker i vårt land. Här har de liksom smugit sig in lite mer.
Det är lite mer mjukmakt.
Ja, verkligen.
Vissa av de här EU-regleringarna har jag tänkt lite kring som panoptikon. Alltså det här fängelset där det finns en fängelsevakt i mitten som sitter i ett mörkt torn som du inte ser in i. Och han kan alltid, när som helst, kan titta in i din cell. Men du vet aldrig när han gör det. Mm. Vilket gör att du alltid är on your best behavior utifall att. Så är det ju med mycket sådana här EU-bestämmelser.
Så är det verkligen.
Att det är så. Att det är så. Oj, oj, oj. Men då kommer ju EU-domstolen bli sura på oss.
Ja.
Men så är det liksom, det har aldrig testats.
Nej, det var en jättebra illustration.
Vilket gör att ingen vet huruvida det är sant eller inte.
Men någonting var det ju som väckte detta. Och det var 2002. Då fanns det en samarbetsorganisation för fastighetsägare i Europa.
Bu.
De anmälde Sverige till EU-kommissionen för olagligt statsstöd till allmännyttiga kommunala bostadsbolag. 2002 så var det för att man samma år i Sverige hade inrättat genom lagstiftning en bostadsnämnd som skulle stödja allmännyttan specifikt då ekonomiskt och även då ta över olönsamma bostäder och ge förmånliga statliga lån till allmännyttan. Och det här har jag inte hört talas om tidigare, att man gjorde det 2002.
Det låter nice.
Ja.
Ja, verkligen.
Jag giss, men liksom jag...
det känns väldigt mycket 2002 gör Vänsterpartiet sitt bästa val sedan 1944.
Ja. Just det.
Ah, okej. Okay.
Det tror jag spelar
stor roll. Gudrun Schyman.
Det känns ju inte som att det blev någonting med det där sen. Eller? Nej. För det borde man ju ha... Eller så blev det och sen löste ner.
Det lät som sossarna blev rädda för EU.
Det kan ju ha någonting med det att göra, ja. Precis. Det är ju en sak. Och sen 2005 så kom det ytterligare en anmälan till EU-kommissionen gällande vår allmännytta. Och den gången så var det nog, om jag förstår det rätt, mer generellt kritik mot hur Sverige hanterar sin bostadsförsörjning. Alltså generellt att kommunen äger bostäder och driver liksom sin bostadsförsörjning utifrån en självkostnadsprincip istället för på liksom som ett kommersiellt företag då. Det här menar man står i strid med en specifik artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Och det är artikel 107. Och den är liksom det är den som säger att stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, alltså stöd i en väldigt bred definition, någon typ av åtgärd liksom, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, är oförenlig med den inre marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsländerna. Så det är den bestämmelsen som vi liksom rör oss kring hela tiden. Regeringen fick lite frågor från kommissionen då om dels den här nya lagen, om den här bostadsnämnden, men sen också om den svenska hyresmarknaden och liksom stöd som förekom där och så. Och regeringen svarade, och det här är alltså regeringen 2002 då, det är Göran Persson.
Nice, alla ska med.
Smör.
Helmut Kohl.
Ja. Smör med Helmut Kohl.
Det är inte så mycket Göran Persson som är smör. Förlåt. Det är mer Helmut Kohl som är smör, men återberättat av Göran Persson.
Göran Persson, återberättare av smör.
Äta. Smör. Han äter kopiös med smör. Först en assiett. Och jag kan tänka mig att det är 10 sådana här smörklickar, 10 gram styck som ligger där. Den konsumerar snabbt. Sen tar han in en till och också den går åt.
Helmut Kohl däremot, väldigt mycket en EU-person.
Ja,
absolut.
Så, on topic.
Och när han kom in i rummet så skriker han att här ser ni apan i Europa. Jag vill inte bli apan i Europa.
Regeringen Persson svarade till EU-kommissionen så här att de här allmännyttiga bostadsföretagen, de är icke-vinstdrivande och demokratiskt styrda och de är därför helt centrala i den svenska bostadspolitiken. För det målet med den svenska bostadspolitiken är goda bostäder åt alla, integration med olika grupper, boendeinflytande, effektiv och miljömässig hållbar förvaltning. Och så svarade man att vi tycker ju inte att ni överhuvudtaget ska lägga er i vår bostadspolitik. För vi tycker inte att det är ett område som EU ska hålla på med.
Nej.
Så det var ju ett ganska bra svar.
Ja.
Absolut.
Lägg mer tid på kärnuppdraget. Nils Gyllenkrok och hans gods.
Precis, exakt.
Om jag väljs in i EU, då ska jag stå för det. Det ska vara som en sån Malmö-moderat.
Ja, ja, vad fan hette hon? Hon som var adlig. Valburga Habsburg Douglas av Lottringen.
Som bara ville att man skulle få jaga små djur.
Man borde få ha flygplatser lättare som privatperson.
Jag hade hittat på, tror jag, att Valburga var satt i Europaparlamentet. Nej, jag tänkte, åh, då kan vi ju anledning att prata om henne i det här avsnittet. Men det gjorde hon ju inte.
Nej.
Men ja, hon har säkert fått massa EU-stöd.
Ja, hon börjar väl, hon är väl skåning?
Jo.
Ja. Är hon inte typ gift med Wachtmeister?
Douglas.
Douglas.
Är hon gift med?
Vilken Douglas?
Kanske någon Gustav Douglas.
Jaha, alltså inte förnamn Douglas.
Nej, hon, Douglas är ju namnet hon har tagit från din man.
Ja, just det.
Hon hette inte, hon hette ju bara Valburga Habsburg. Nej, det gjorde hon inte, hon har ju världens längsta namn.
Ja.
Som ni kanske har hört om ni har lyssnat på en annan podd.
Det är ju Kalle Linds första serie på P3. Hej domstol!
Radio. Ja, men alltså även, man hade ju ett bra svar här på kommissionens frågor. Det känns ju som att det hade kunnat sluta där, men det gjorde det inte, för för att regeringen Persson valde ändå att tillsätta en utredning. Och utredningen skulle då handla om att se vad har vi för förutsättningar att bedriva nationell bostadspolitik inom ramen för EU-rätten och vad är förutsättningar för de allmännyttiga bostadsföretagen inom EU-rätten. Och ansatsen var hela tiden ändå att, eller från början, var att man ville liksom bevara den svenska bostadspolitiken med de allmännyttiga företagen som den här hörnpelaren som man pratar om. Liksom. Och även att man skulle ta fram förslag på hur de kommunala bostadsföretagen skulle kunna följa en långsiktig självkostnadsprincip. Så det var liksom självkostnadsprincipen skulle ändå liksom, den ville man hålla kvar i. 2006 fick vi en ny regering. Regeringen Reinfeldt.
Ja. Reinfeldt, den första.
Så den här, och den här utredningen, de är ju väldigt långdragna affärer, så den höll ju liksom på. Men regeringen Reinfeldt bestämde att just det här med att man skulle kolla på det här med självkostnadsprincip, det tar vi bort från instruktionen till den här utredningen. Vi ska inte kolla specifikt på självkostnadsprincip, för att då kanske vi inte liksom kan ta fram ett förslag som är förenligt med EU-rätten. Och det ville vi ju göra. Och sen blev utredningen klar 2008. Och då presenterade man så här är de två alternativen. Det ena alternativet, det är affärsmässighet ska vara principen. Och den är definitivt förenlig med EU-rätten.
Yeah.
Så gör vi det, då kommer det definitivt gå bra i en eventuell prövning.
Då kommer ingen jävlas med oss.
Nej.
Då spelar det ingen roll att vakten i tornet ser oss.
Nej. Nej, precis. Vad skönt.
Ja, fint att du återknöter den där.
Det andra alternativet, huvudalternativet, var nej, men vi håller kvar vid den här långsiktiga självkostnadsprincipen där vi hyr ut på lika villkor till alla med integration och inflytande som mål och principer. Och så säger man så här, det kanske är förenligt med EU-rätten. Mm. Det kan vi omöjligt säga med säkerhet. Mm.
Men det är som att vara på toa i cellen. Alltså att vakten kanske inte kommer göra någonting.
Ja.
Vakten kommer liksom inte vara så här, ding, 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 in med batongerna.
Nej.
Men man vill ju ändå inte att den ska se när man är på toa.
Nej, precis. Just det, man vill inte vara med om obehaget. Nej. Även fast obehaget kanske inte leder någon vart.
Den här utredaren, han tog sitt jobb på allvar i alla fall. Och skrev då att det finns de här två alternativen. Men det är liksom inte mitt, jag kan inte förorda ett av dem över det andra. För det handlar om politiska värderingar.
Ja, just det.
Ja. Så då får man välja det om man tycker att vi ska ha en självkostnadsprincip eller om man tycker att vi ska ha affärsmässighet. Det är en politisk värdering. Och också då kanske ingår det där då att man får välja om man är beredd att låta den här självkostnadsmodellen eventuellt då prövas av EU-domstolen.
Och där kan man ju tänka att hade det här inte varit regeringen Reinfeldt utan regeringen Persson, hade man kanske tänkt det är bra att låta den prövas för att om vi vinner så innebär det att då kommer man kunna göra så här på fler ställen och det kommer vara lättare i framtiden.
Mm. Ja, exakt. Absolut.
Och Göran Persson, han är inte rädd för dålig stämning.
Nej.
Det är han inte.
Det lever han på.
Utredningen låg ju till grund då för lagförslaget som sen blev den nya lagen om allmännyttan 2011 och lagförslaget gick ju då igenom departementet. Den skrivelsen så konstaterar man att självkostnadsprincipen, den är inte förenlig med EU-rätten.
Okay.
Vi behöver ändra den till affärsmässiga principer.
Och där är det alltså väldigt viktigt att komma ihåg att när man konstaterar att den inte är förenlig med EU-rätten, då är det att man har valt den tolkningen helt enkelt.
Ja.
Man har det egentligen inte svart på vitt.
Nej, där har vi bakgrunden. Sen fick vi den nya lagen. Men det, när jag läste här, liksom den här boken, så det är väldigt mycket intressant om EU och den inre marknaden. Och det är ju den här bestämmelsen då som jag drog innan, den här artikel 107. Då, att man inte får ge en ekonomisk fördel till vissa företag över andra. Som de inte skulle haft då under normala marknadsförhållanden.
Det där är ondska.
Och då är det då ett villkor är ju också då att det potentiellt snedvrider konkurrensen och potentiellt påverkar handeln mellan medlemsländerna. Det behöver liksom inte göra det på riktigt, utan det är bara att det skulle kunna eventuellt finnas en tänkbar.
Svenska allmännyttan är ju byggd för att snedvrida konkurrensen och det hela projektet bygger på den idén.
Alltså, just det här med att det snedvrider konkurrens, alltså villkoret då att det ska snedvrida konkurrensen, det ska påverka handeln med de sådana, det är svårt att komma ifrån.
Ja, men, för det handlar, för att från perspektivet av att det är nice så är det ju inte att snedvrida konkurrens, eftersom att man bara kan tycka att konkurrens kan snedvrida, så man tycker att konkurrens är någon typ av naturstadie, vilket man inte tycker om man inte är ett barn.
Men
det är bara barn som tänker så här, att så, det finns en marknad som bara, den bara är så här, den bara finns. Och allting som inte är exakt som den Det är fel. Det är liksom inte, det är inte seriöst. Det är så, vad en marknad är, det bestämmer vi väl själva liksom.
Att frågan är ju liksom hur mycket konkurrens skulle ändå ha funnits? Om man bortser från våra tre storstäder.
Ja.
Jag menar, hur mycket konkurrens är det i mindre kommuner? Ja. Hur mycket kan man snedvrida?
Du är inne på ett spår här som är en del av Källströms, eller delvis i alla fall, argumentation vi kommer komma till. Jag bara tänkte apropå det här med vad en marknad är. Man har hittat på det. Den här bestämmelsen, artikel 107, när infördes den?
Jag tror ändå att den måste ha införts när det var EG, innan EU, när det bara var liksom en ekonomisk union, efter kol och stål.
Bra.
Alltså bra. Mellan Frankrike och Tyskland.
Högstadieklassrum nu.
Men, men före det blev EU, kanske 80-tal, ja, Måns.
Jag tror att, jag kan komma ihåg fel, men jag tror att det är en av de allra första grejerna och att det därför är från 56. Men jag har ju också,
alltså,
jag har också kollat.
Ja. Det är en jävla...
Bu.
Jävla tunt.
Nej, jag har för kännedom läst Karins anteckningar.
Då inför man det här förbudet då, som är ett ganska liksom, det är ju ett ganska kategoriskt förbud mot liksom statligt stöd som gynnar vissa företag över andra.
Men vilka var med 57?
Då är det Benelux, Benelux, Tyskland, Frankrike, Storbritannien.
Okej.
Okay. Ja, eller Storbritannien kanske kommer in lite senare. Mm. Nu måste min högskole eller högstadiekunskap verkligen prövas.
Ja.
Men det är det lilla gänget. Ja, ja. Mm. Det ska inte bli krig mellan Tyskland och Frankrike. Nej. Det är ju det som är poängen.
Men poängen med artikel 107, det här förbudet mot statsstöd, det är ju att skapa den här inre gemensamma marknaden. Där ska alla spela på lika villkor.
Ja.
Oavsett vilket medlemsland man kommer ifrån.
Mm. Ja. Mm.
Och det är ju inte för att det ska vara rättvist, utan det är ju för att man tänker att konkurrens, det är det som är den skapande kraften i samhället.
Ja. Mm.
Det är det som gör att vi får en effektiv resursallokering. Det är det också det som gör att vi får utveckling. Det blir bra för alla.
Det är också det som gör att Tyskland inte kan dopa sin krigsindustri. Om man tänker på årtalet 57. Alltså, det också finns en baktanke där att det inte ska bli tredje världskriget.
Men vänta, kan du utveckla detta? Hur menar du dopa sin krigsindustri?
Att om alla länder som är med i den här gemenskapen följer de här reglerna, så kan man inte ge jättestora subventioner till privata företag som bygger vapen och gaskamrar och sånt.
Ja, ja, ja.
Eftersom de konkurrerar på samma marknad som ens fiender.
Och sen kan man väl... det finns ju undantag för allt.
Just det.
Ja. Men det finns ju dels liksom en sån här, alltså i den här artikeln så är det typ en punkt och så är det så här. Ja, men eller så gäller inte det här för vissa speciella näringar. Ja. Om någon, kommissionen och ministerrådet bestämmer det.
För här kommer vi tillbaka där vi pratade allra först, alltså om jordbruket. Det är ju extremt subventionerat.
Mm. Ja, bevisligen.
men är det liksom en skillnad om det är subventionerat från EU?
Ja, det måste ju vara.
Ja, för då är det
hela poängen är att det ska vara lika för alla medlemsländer.
Ja, ja, ja.
Det är det som är grejen.
Så om vi bara skulle få EU att bygga allmännyttiga bostadsbolag, så hade det varit helt fallet.
Ja, exakt.
Just.
Ja, men för att det är ju att man ska konkurrera internt.
Ja.
Men att gentemot fienden, alltså det, Storbritannien,
kan man, exakt.
Norge.
Där kan vi ju också, bra poäng där, David. Där kan vi ju också lägga till, alltså det är ju också för att EU ska bli starkare gentemot andra stormakter. Ja, men det finns ju massa sådana här undantag som är så här: forskning, förnybara energikällor, yrkesutbildning, små företag, medelstora företag.
Alltså, ja, nice. Ja.
Inom i EU-lingot så finns det ett begrepp som heter så här, tjänster av allmänt intresse. Och då är det liksom tjänster som har någon typ av grundläggande funktion för samhället, för medborgarnas välfärd. Dels så kan man ju säga att det finns tjänster av allmänt intresse som räknas som inte ekonomiska, eller inte av ekonomisk art. Till exempel polisen, rättsväsendet och sådär. Bostadsförsörjning är inte en sån. Om det nu är en tjänst av allmänt intresse, så är det en tjänst av allmänt intresse som är av ekonomisk art. De kan också vara undantagna, för det finns det en artikel som säger, kan vara undantagna från den här 107-bestämmelsen med vissa villkor, men vi återkommer till det. Men precis, de här tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse då, som till exempel skulle kunna vara transporter, energi, kommunikationer, och de kan också då vara undantagna. Så att man får lov att stötta dem ekonomiskt från statens håll. Det Källström gör, han tycker liksom att medlemsstaterna har ett väldigt stort utrymme när det gäller att bestämma över de här tjänsterna, bestämma över karaktären på dem, omfattningen på dem, och till exempel om man ska driva dem i offentlig regi eller om de ska upphandlas, alltså om man ska ha ett vinstkrav eller inte ett vinstkrav, alltså sådär. Så jag tror hans poäng är lite så här, typ EU ändå ger typ ganska stort självbestämmande utrymme för medlemsstaterna, tror jag att det är det han vill trycka på liksom. Och så refererar han ju mycket till olika skrivelser, framförallt typ så här vägledande texter som så här EU-kommissionen ger ut liksom. Alltså det står typ så här: den här frågan handlar om vilken roll offentliga myndigheter ska spela i en marknadsekonomi, och att så här, de offentliga myndigheterna i medlemsländerna, de har liksom en frihet att organisera tjänster av allmänt intresse. Men det är liksom hela tiden med utgångspunkten av att det är en det är liksom grunden är marknadsekonomi, och det här ska liksom ske där marknaden kommer till korta. Alltså så. Och att visst medlemsländerna får lov att göra de politiska val som gäller, alltså politiska val gällande reglering av marknaden. För det behöver man behöver reglera marknaden. Men det är hela tiden utifrån målet. Alltså målet är marknaden. Jag vet inte, det är inte jätte liksom, tydlig koppling kanske till allmän nyttan så. Men det skulle väl vara liksom att, ja, men lite kanske att man kanske har ett större utrymme att bestämma. Till exempel att men bostadsförsörjningen är en tjänst av allmänt intresse. Typ. Alltså, så. En rolig grej. Eller han skriver så här: jag skickade ett mejl till EU-kommissionen bara för att kolla. och då skriver han bara så här: till EU-kommissionen, är det ett problem det här med att en kommun äger bostäder och hyr ut dem till själv, utan vinstsyfte, till självkostnadsprincip? Kommissionen bara, nej.
Man går in på www på SKRs hemsida, Sveriges kommuner och regioner.
Ja. När du skriver in S, är det SKRs hemsida som kommer in då?
Självfallet.
Ja, det är det. Vilken annars skulle det vara i?
SR tror jag faktiskt att det är, som kommer först.
För mig är det Sydsvenskan.
Ja, eller okay. Sydsvenskan. Precis. Ja. Det är förmodligen SR, Sydsvenskan, SKR. När man går in på deras hemsida och så går man in på EU-delen, står det så här: EU-beslut har inflytande över omkring hälften av allting som fattas i svenska kommuner. Det är en sån här standardformulering som finns när man skriver och läser om EU och kommuner. Och då är det sånt här som att EU bestämmer vilka gifter man får och inte får släppa ut, hur länge folk måste ha dygnsvila, lagen om offentlig upphandling, hur man får och inte får finansiera sin allmännytta, sådana saker. Framförallt en massa begränsningar. Men en sida av EU-politikens inflytande som man pratar mycket mindre om, det är ju att EU också finansierar en himla massa saker som offentlig sektor gör och som kommuner gör. Jag satt och gjorde lite runt googlande och försökte läsa vad andra har skrivit om det här, för att jag tänkte spontant att det här måste ju vara något som har fått jättestor betydelse. Precis som när vi pratade om utjämningssystemet, så ja, staten kan hålla på att slå sig för bröstet för hur mycket pengar de ger till kommunerna. Kommunerna själva kan vara så, vår skattesats, ja, den drar in skit mycket. Men det måste ju vara en massa som kommer från EU också. Och det är det. Men det som är lite annorlunda med EU-pengar jämfört med alla de andra pengarna, det är att de inte betalas ut bara som en klump som landar på kommunerna, utan att de betalas ut som projektmedel i extremt stor utsträckning. Och det här är något som kommunforskare har suttit och brytt sig i och pratat om hur det här på sikt kan påverka hur kommuner fungerar.
Vi har ju pratat en del om projektifiering.
Vi har gjort det lite grann, ja. Precis.
Ändå lite. Vi har
varit inne och nosat, precis. Men EU-temat gjorde det mycket mer aktuellt, för att EU är liksom en av de stora pådrivarna för det här. Jag läste en artikel av Mats Fred som jobbar på Malmö universitet. Jag tror han fortfarande gör det, men han gjorde det i alla fall för några år sedan. Han pratar om att dels innebär större inslag av projektmedel att kommuners arbete blir mycket mer kortsiktigt, eftersom projektmedel är tidsbegränsade. Projektmedlen söks ju dessutom utifrån ett visst antal kriterier som, om man ska vara mer EU-kritisk, som jag fick lära mig på Ung Vänsters EU-kurs 2005, så är ju det här kriterier som följer en tämligen nyliberal agenda. Det vill säga, det är sådana kriterier som, det ska få mätbara effekter på sysselsättningen, på tillväxten och på lite olika sådana där moderatord.
På väldigt kort sikt också.
På väldigt kort sikt, exakt. Det handlar också om att maktförhållandena förändras mellan enskilda kommuner och staten för att man ska hålla på och samarbeta, framförallt med privat sektor.
Men också civilsamhället.
Ja, precis. och civilsamhället. Det är bra att du sa det, för jag tack kommer för komma mig. Tillbaka till det. Och det här är liksom farhågor som finns. Och de har jag också sagt, så jag har ingen, jag vet ingenting om Mats Fred. Han skriver inte på ett sätt som får honom att framstå som att han är jättelångt ut åt vänster eller jättelångt ut åt höger. Han skriver på ett sånt här avmätt akademiskt sätt.
En helt vanlig forskare.
En helt vanlig förvaltningsforskare, helt enkelt. Andra som är liksom längre ut åt vänster har ju pekat på hur det här liksom driver på nyliberalism, helt enkelt, i kommunerna. Men det är också lite på farhågenivå, ska sägas. För att det som har visat sig är att det verkar inte riktigt bli så mycket på det här sättet. Att de här jättestora summorna som delas ut i projektmedel från EU, de går inte in i hjärtat av den kommunala verksamheten. Utan det de snarare gör är att de hamnar på saker man förmodligen inte skulle ha gjort annars. Projekt som kanske är bra, kanske är risiga, men som man helt enkelt inte skulle ha bekostat med skattemedel. Utan det handlar om liksom insatser utanför vad socialtjänsten gör. Typiskt sån sak som Malmö stad har gjort. Att man använt EU-medel för att se till att få långtidsarbetslösa i arbete. Och så har man slagit sig för bröstet när man har lyckats med det. Det har dessutom lett till att man har skapat en sån här konstig liten yrkeskategori inne i offentlig sektor. Ja. Och det är väl kanske det som är den tydligaste effekten. Personer som jobbar med att söka och förvalta EU-bidrag. Och sen gör karriär inom EU-bidragsgenren. Liksom. Om man säger att de här farhågorna inte riktigt har infriats, så missar man också lite vad som faktiskt har hänt. Vilket är att EU-bidragen, genom att kunna gå till alla de här sakerna som har legat en liten bit utanför kommunernas kärnverksamhet, också har gett en out för kommunerna att sluta finansiera saker som de inte har riktigt förväntats finansiera förut. Jag har tittat lite på integrationspolitiken som ett så här typiskt område där man brukar vilja samarbeta med civilsamhället, och där EU-medlen kanske framförallt har gått direkt till civilsamhället. Eller att EU-medel har eventuellt sökts till kommunerna men sen använts för att lägga ut på civilsamhällsorganisationer. Medan kommunerna har kunnat, med de pengar de har fått in, göra projekt för att få folk i sysselsättning och sånt där. Sånt som är ungefär samma sak som man skulle gjort oavsett i en liksom högervriden migrationspolitisk verklighet. Så att å ena sidan har det låtit kommunerna ta ett steg bakåt, men det har också inneburit att eftersom det är svinjobb att söka de här pengarna och att administrera allting med att ha dem och att avrapportera när man har gjort sig av med dem. Det har skapat en väldigt sned spelplan där små kommuner som, om vi håller oss kvar på integrationsrådet, ofta har ett relativt stort mottagande, helt enkelt inte haft samma kapacitet att söka de här pengarna. Vilket inneburit att civilsamhällesgrupperna, eller de här frivilligföreningarna som har fått bära väldigt mycket av bördan, inte alls haft samma förutsättningar på de ställena som de har fått i, låt säga, Malmö. Så det finns liksom en sån ojämlikhetsdrivande faktor. Och den ojämlikhetsdrivande faktorn syns också inom föreningslivet, där man skulle kunna sitta här och bara, ja, men det är ändå ganska nice att det finns den här stora transnationella organisationen som har piss mycket pengar som vi kan söka.
Man kan gå till Jalla trappan och adelsfamiljer.
Ja, exakt. Det är lite dit jag vill komma. Och det var därför det var bra att vi hade bönderna tidigare. För att även om idén med det här, framförallt i Östeuropa tidigare, har varit att så här, vi ska få ett levande civilsamhälle som ska kunna utmana staten och ska kunna göra saker som staten inte borde göra för staten gör det ineffektivt, så finns ju samma ojämlika förutsättningar som finns inom offentlig sektor också i frivillig sektorn. Det vill säga att det är Röda Korset och det är Rädda Barnen och det är de här adliga grevarna. Det är de som sitter på de här resurserna för att söka pengarna och för att faktiskt förvalta projekten, för de dras ju också in i den här projektekonomin liksom.
Och så blir de proffs på att söka.
Och så kan de bara göra det där. I slutändan så dras de också in i den här liksom.
Extra bra betalt för att plantera lin i år.
Ja, exakt. Alltså. Precis. Så med det sagt, att många av de farhågor som jag fick när jag var på Ung Vänsters kurs 2005, de har inte infrias och kommer inte infrias, men däremot så ska man inte för den skull tro att EUs ökade inflytande över finansieringen av både offentlig sektor och civilsamhälle inte påverkar hur de här sektorerna fungerar.
Det är ju oavsett vad dumt att det är så kortsiktigt.
Alltså, det är extremt dumt att det är kortsiktigt.
Ineffektiva skattepengar, att vi betalar skatt som går till EU som sen går tillbaka till kortsiktiga små projekt.
Jag tar till exempel Jallatrappan som exempel.
Nej, men Jallatrappan är ju som institution långsiktigt. Men, liksom,
jo, men, ja. Men det, just därför är det ett väldigt bra exempel faktiskt. Att det är en institution som är tänkt att existera långsiktigt. Och har liksom någon slags långsiktig självbild. Nu, jag vet inte hur den finansieras nu, men åtminstone de första varven så har den finansierats som på varandra följande EU-projekt. Vilket innebär att någonting som bara hade kunnat vara en stadig verksamhet har varit tvunget att sökas om vad det nu kan vara, tredje, vart femte år eller något sånt där. Så att det är lite sådär. Mm. om man vill rösta inte bara på en skåning utan på en malmöit, så finns det en massa alternativ på personer som är ganska högt upp på sina respektive partiers listor. Man kan till exempel rösta på Mikael Holtz, första namn i partiet Volt, utbrytare från Liberalerna som inte gillar SD. Man kan rösta på Sevair Sofer, enda namnet på listan i Stora Norrlands oberoende frihetsparti och på listan för Basinkomstpartiet. Mm. Man kan rösta på Piratpartiets andra namn Mattias Bjärnemalm, en gång i tiden ordförande för Uppsala studentkår, nu tvåa på Piratpartiets lista.
Det känns som en klassisk karriär.
han var etta på deras lista 2019, men nu har han blivit omsprungen, vilket jag tycker hon, är fascinerande.
Vad heter hon?
Det var ingen malmöit, jag brydde mig inte.
Nej, för det är ju hon som är partiledare.
Ja, det låter ju sannolikt. Klimatalliansens första namn, Helene Wahlgren, grundade återställ våtmarkerna i Sverige.
Jaha!
Också malmöit. Ett gäng i Medborgerlig Samling och AFS.
Ja.
Om man är böjd åt det hållet.
Ja, ja. Vilket håll är det? Ja. Snirkelig, kringelig,
ett krokigt, ett krokigt håll. Ja. Marcus Borg, nummer 13 på listan.
För?
Partiet Mod, mänskliga rättigheter och demokrati.
Ja,
nice. Som grundades efter covid, som inte gillar att kavla upp. På sitt partiprogram så har de rätten att kavla ner.
Ja, ja. Det låter som en kommentar på någon typ av sexualpolitik.
Ja, det känns som det. Mikael Langnered, enda namnet på listan för monisterna som gillar till exempel cykelbanor och att leva i harmoni.
Nej, men vad, det är ju han utanför Malmö konsthall.
Ja, där är
jag. Nu.
Kolla, där är jag. Perfekt, honom får man gärna rösta på. Sen finns det en annan skåning. Man kan nämligen rösta på Martin Hallander i Kristdemokraterna. Tredje namn på Kristdemokraternas lista. Och tycker jag väldigt utsatt i media.
Uh-huh.
För att Aftonbladet lyfter honom som den minst populära av alla EU-valskandidater.
Oh, trist.
Därför att de gjorde en undersökning där man frågade folk, eller rättare sagt man utsatte dem för information om EU-valskandidater. Och så fick man svara på om man kände till dem och om man hade stort förtroende för dem. Och bara 4% kände till Martin Hallander, vars namn jag måste dubbelkolla även efter att jag läste alldeles nyss. Och det var nästan ingen som hade högt förtroende för honom, vilket inte är så konstigt eftersom nästan ingen kände till honom. Han är alltså yngre än vad vi är. Han är en gammal KDU-are. Han tycker att sambeskattning, det är ändå ganska kul att om man är ett par tillsammans så ska man få beskattas tillsammans. Det är väl inte så farligt.
Vilken bra hjärtefråga.
Ja. Jag vet inte om det är hans hjärtefråga. Ja, han sitter i alla fall i regionfullmäktige i Skåne. Och han sitter som ordförande i nämnden för operativ regiongemensam verksamhet.
Ja.
Vilket är ett fett jävla namn på en nämnd.
Ja.
Det är typ digitalisering. Han har liksom harvat på där. Han har hållit på att sikta lite uppåt med KDU. Men ingen lär känna honom.
Ja, men KD är väl också extremt svaga i Skåne.
Ja, det är de ju. Det finns ju nämligen Sverigedemokraterna i Skåne.
Exakt. Så det är ju också därför. Liksom.
Ja, ja, absolut. Absolut.
Kristdemokrater från Skåne kommer liksom aldrig bli framgångar i partiet.
Nej, verkligen inte.
Jag tycker det är konstigt att han är tredje namn.
Mm, det tycker jag också.
Eftersom att han är skåning.
Också med tanke på hur få skåningar det finns på höga positioner överhuvudtaget i det här valet. Det kan också vara så att KD är så, det här kommer inte gå så bra för oss.
Mm. Nej, men det är väl en postmax liksom.
Ja, precis.
Men det är fan inte, det är inte som förr på Edvard Perssons tid.
På Edvard Perssons tid?
Ja, när man i riksdagen talade som oss.
Ja, just det. Nej, alltså, verkligen
som skåningar.
Och ännu mindre i EU-parlamentet.
Ja.
Nej, men så att med det här vill jag bara säga att vill ni rösta på en malmöit i valet? Det kanske, jag skulle inte rösta på Martin Hallander för jag skulle inte rösta på Kristdemokraterna. Men ägna honom åtminstone en tanke.
Eller monisterna.
Och så vill jag, och jag vill avsluta det med det jag tror är höjdpunkten i Martin Hallanders liv. Året är 2010. Platsen någonstans i Stockholmstrakten. Det är sommar. Intervju ur Aftonbladet. Det kanske är kungen, sa jag skämtsamt. Men det var ännu bättre. Det var Victoria och Daniel. Sa Martin Hallander, 17, som satt utanför slottet och hade picknick. Också lästips. Gå in på valmyndigheten.se. Läs hela listan på personer som har registrerat sig för att vara valbara för folklistan. Den är lång.
Ja, kul. Jag kommer nog rösta på Västpartiet.
Ja, jag kommer kanske rösta på Stora Norrlands oberoende frihetsparti.
Dirty old town. Härmed så säger jag bye bye.
Här ser ni apan i Europa. Jag vill inte bli apan i Europa.